Jag tänker att vi är vana vid att använda förlåtelse. Ja, men förlåt då. Och så ska någon annan någonstans godkänna min förlåtelse och så ska man kunna gå vidare på det. Utan det handlar inte om det. Utan det handlar om att förlåta för min egen skull. För att jag ska kunna gå vidare och bli fri. Hej Helena!
Hej!
Jag tycker det är ett trevligt sätt att börja, trots att vi pratar om det någon gång, att vi inte skulle säga så här: hej Helena, hej Maria, men det är ju ändå trevligt.
Ja, det är det.
Och vi träffas ju inte så ofta, nej, förutom detta nu, så att då blir det verkligen så, hej Helena.
Ja.
Hur är läget med dig?
Nej, men det är bra. Jag är i ett skede i livet där jag suktar efter att lära mig mer. Så just nu så går jag utbildningar och försöker lägga pussel på vem man är i livet lite. Var man kommer ifrån, hur det har blivit med sorgen och hur jag nu ska då lägga ett nytt pussel med vem är Helena nu efter det man har upplevt.
Just det.
Ja.
Jag tänker på när du säger så, vem jag är nu. Kommer du ihåg det? Jag vet inte om jag har nämnt det i podden, men jag lyssnade någon gång på en intervju med Malin Sävstam. Hon förlorade 2 av 3 barn och sin man i tsunamin.
Just det.
Jag följer henne också lite på Instagram och så här, hon yogar bland annat och så. Men jag kommer inte ihåg exakt hur den här intervjuaren ställde frågan, men det var ungefär så här, hur klarar man av en sån här sak? Och liksom, och jag vet att hon svarade ungefär så här, att den Malin som jag var innan, den finns inte.
Nej.
Jag finns fortfarande kvar, men det som var då finns inte, och att det handlar om att hitta någonting nytt. Och det är lite spännande. Jag brukar ibland prata om det i sorgbevetningen också, kommer jag på nu. Just det här vi pratar om tryckkokaren. Att liksom när den blir full så liksom locket orkar inte hålla kvar längre, utan då går locket och sen så. Och att för mig handlar en del av sorgbevetningen handlar väldigt mycket om att vi ska plocka ur det där som finns i tryckkokaren. Och sen så titta på det, känna på det och lyssna på det och sen plocka tillbaka vissa saker i en annan form.
Jag fick faktiskt frågan igår, för jag träffade en person som går igenom en otrolig sorg med mycket skam och skuld. Och då fick jag frågan, för den personen uttryckte det som att det kändes nattsvart, som att kommer jag någonsin ens, alltså ska jag inte bara ta mitt liv i princip? Så. Och då frågade den personen mig att, tycker du att du har blivit en bättre person av det du har gått igenom? Och jag har aldrig fått den frågan innan, kopplat liksom till Solles död, men jag bara, ja. Alltså vet du vad? Ja. Jag tyckte att jag var en bra person innan. Jag tyckte att jag var duktig på att ta ansvar och utveckla mig i mitt agerande eller hur jag var, möta människor, alltså vara omtänksam. Jag tyckte jag var en bra person. Men jag tycker att jag har blivit en bättre person av Isoldes död. Och då är det väldigt mycket mer i att jag är mycket mer närvarande nu. Jag ser saker, jag uppskattar saker på ett sätt jag aldrig har gjort innan på samma sätt. Och jag lär känna mig själv på ett sätt jag aldrig har gjort innan. Och då har jag gått många utbildningar i personlig utveckling, ledarskap. Jag har läst böcker, så jag har varit jätteintresserad av det. Men att lära sig själv hur man fungerar utifrån sorgens perspektiv, det är ju, alltså det är så här mindblowing tycker jag.
Och jag tänker att det är klart att Isoldes död har med det att göra. Det är ju självklart, men det är inte den händelsen i sig, utan det är ju hur du har valt att hantera det.
Exakt.
Hur du har valt att förvalta att livet inte blev som du hade tänkt dig.
Nej.
Utan det blev på ett annat sätt.
Ja, och det har jag sagt många gånger. Jag bestämde ju mig nästan, utan att jag fattade det själv inne på sjukhuset, att det bara måste komma något bra ur detta.
Ja.
Och det är ju alltså mitt mantra hela tiden, att det ska komma bra saker ur det här. Och det gör det. Det gör det verkligen.
Så kan jag ju se på mig själv också. Och min stora livssorg över det friska barnet jag inte fick när jag fick Jonathan. Och att livet inte blev som jag hade tänkt mig. Det är klart att jag, självklart hade jag ju inte varit den människa jag är idag. Utan den stora livssorgen, om man säger. Det hade jag ju inte varit.
Nej.
Och det kom ju bra saker ur den också. Jag tänker på när jag började min karriär som, jag menar, jobba med handledning och föreläsning och sådär. När jag var såhär, jag ska inte in i den världen, aldrig i livet att jag ska dit. Men det är klart att jag ska vara där, eller hur? Nu är jag inte bara där, men det är klart att jag ska vara där. För jag har någonting att säga, jag har någonting att berätta.
Ja.
Jag har en röst, liksom. Och det handlar ju om att våga använda den rösten. Sen alla vill inte göra det, så att jag säger ingenting om det, men eller hur? Och i och med att vi också väljer att använda våra röster, tänker jag, som du gör och som jag också gör. Och också våga blicka inåt, för det handlar inte bara om att göra sig hörd, utan också liksom blicka inåt och se vad som händer inuti mig.
Mm.
Det är ju då det blir förhoppningsvis någonting gott ur det där.
Ja.
Mm.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja.
Jag mår bra. Jag mår riktigt bra. Nej, men jag har valt att må bra.
Mm.
Mm. Det har jag gjort. Det var ett jättetufft år förra året på många olika sätt. Och jag bestämde mig i december att det här funkar inte. Det här funkar inte alls. Utan jag behöver ta ansvar för mig själv. Och det kan ju bli så. Och det blev så förra året blev det så. Att jag, det första jag valde bort var mig själv.
Mm.
Så jag tappade mig väldigt mycket. Men den har jag plockat tillbaka. Så att jag mår superbra. Både fysiskt och mentalt och känslomässigt och sådär.
Du och dina vänner, ni gör ju en så himla spännande liten utmaning.
Ja,
eller boost kanske man ska säga.
Hälsoutmaning kallar vi den.
Vad innebär det?
Nej, men det vi kör 9 veckor, vi är inne på 8:e veckan nu.
Oj, vad fort det har gått.
Ja, precis, säger du.
Ja, just det. Men det är väl alltid så den som inte involverar.
Vi är 4 stycken, så att vi kör en 9 veckors hälsoutmaning där vi äter jättebra mat, tränar mycket, rör på oss väldigt mycket. Och ingen alkohol på 9 veckor.
Mm.
Så det är jättehärligt.
Mm. Och hur ska ni avsluta och fira det här?
Med vin? Nej, jag bara skojar. Nej, jag kommer fira det faktiskt med att jag kommer åka på semester.
Exakt, det var det
jag ska åka på semester. Nej, men, och det är också jätteskönt. Jag känner att jag kommer sätta mig på flygplatsen den här gången och åka på semester. Och inte vara helt slut, för jag känner mig väldigt, väldigt pigg. Men det är också fascinerande det här med att ta ansvar för sig själv också. Vad gör jag med min tid? Mm. Jag sa det till min man förra veckan. Jag kommer aldrig kunna säga mer i hela mitt liv att jag inte har tid med vissa saker. Alltså, du vet, jag jobbar ju supermycket, det vet ju du. Och jag har ju Jonathan rätt så mycket. Men ändå vissa dagar, jag hinner med både gå långa promenader, jag hinner yoga och träna på samma dag. Plus att jag jobbar. Så att, ja, man ska inte hålla på det här. Vi har inte tid. Det handlar om vad vi väljer att göra.
Ja.
Så att jag mår riktigt bra.
Mm.
För som sagt, det händer saker i livet. Men vi kan välja, ska vi fokusera på det eller någonting annat?
Mm.
Och framförallt om vi fokuserar på att må bra så klarar vi ju också av de här utmaningarna mycket bättre.
Mm.
Så jag mår bra, tycker jag.
Ja. Mm. Jag tycker man ser det på dig också.
Jag får höra det ganska ofta.
Ja, alltså jag har ju ändå liksom varit med lite i allt som har hänt. Och liksom så, att man kan se en förändring också i det.
Mm.
Fint.
Det är skönt, är det. Ja. Men ja, vi har livsverktyget. Som jag pratar ju om nu, sorgbearbetningen som mitt livsverktyg. Mm. Och jag kan säga att den är superviktig för mig. Även om jag inte sitter och läser i boken varje dag eller sådär. Men jag tycker mer och mer för varje vecka som går, varje månad som går, så inser jag att det är den som hjälper mig.
Det är ju så för mig med.
Ja.
Alltså det är, jag fick ju som sagt var frågan igår, vad det är som gör det. Och jag sa bara det, så här, du får bara lita på processen. För att man kan aldrig veta i vilket steg, eller vad det är, eller om det är allt. Eller, alltså vad din resa kommer ge dig i det här, det kan ingen veta innan.
Nej.
Du får bara lita på processen och göra det. Men det är ett så kraftfullt verktyg, så att jag känner mig som att jag är någon superhjälte ibland.
Ja, nej, men det, och det, och just att det finns inte så mycket pekpinnar. Utan, men det, den är jätte... Bra. Och framförallt, det tjatar jag ju om lite överhuvudtaget och i podden, men just det här ansvarskapitlet också, vem är ansvarig? Men just det där att livet handlar om att rusta oss mycket för sorger och kriser, och vi kan inte göra något åt det som kommer, för det kan vi inte.
Nej.
Men vi kan välja hur vi hanterar det.
Mm, verkligen.
Vilket inte betyder att vi inte ska vara ledsna.
Nej.
Och sörja och allt det där, men ja, det är fint.
Mm. Mm. Det är det verkligen. Jag är ju i ett skede i mitt liv där jag går lite utbildningar, och just nu så går jag en utbildning som heter Bråkkursen.
Mm.
Och anledningen till att jag gör detta är ju ur att hela min tankeverksamhet går ju till hur 17 håller man ihop med en relation när man sörjer olika.
Ja.
Och människor i ens omgivning, familj och liksom så här, har massa åsikter hela tiden.
Mm.
Och att det är så svårt att parera i allt det. Så det är ju liksom alltså varför jag går de här kurserna och utbildningarna. För jag upplever att det är många par som liksom har det tufft.
Ja.
Och det är så många som delar på sig. Och jag tycker att det känns bara så onödigt att det ska bli ytterligare sorger när man redan har drabbats av en sorg. Alltså vad kan vi göra? Liksom? Kan vi hitta lika effektiva verktyg för sorgbearbetning som liksom, hur kommunicerar vi i parrelationen,
ja,
och så.
Och ja, sen tänker jag också att det handlar också mycket hur kommunicerar vi från början.
Exakt.
Eller hur? Verkligen. För återigen, vi kan inte göra något åt det som kommer till oss. Men har vi inte kommunicerat och inte delat känslor och inte delat behov och sådana saker med varandra och inte uttryckt dem till varandra, så är vi ju inte lika rustade när sorgen kommer. Så Nej. Det handlar ju också mycket om hur gör vi innan.
Ja, precis. Mm. Och det är ju det som kommer upp till ytan när man drabbas av sorg. Ja. Det är då man inser om man hade ett friskt eller bra förhållande egentligen innan. Alltså så. På djupet kan man ju se.
Ja.
Men jag går en kurs nu i alla fall hos två personer som dels så, de heter Madeleine och Peter och deras utbildning, eller deras företag heter Going Deeper.
Mm.
Men Madeleine och Peter har också en podd som heter Perspektivpodden.
Mm.
Och de utgår ju från att jobba just med parrelationen i hur möter vi, hur lever vi och hur kommunicerar vi. Så det har ju inte med sorg att göra ett så sätt. Nej. Men liksom, de pratar ju om samma saker vi pratar om, bara olika, på olika sätt. Men det var så spännande för att för en tid sedan så fick jag en utbildning via psykosociala enheten i Nässjö där vi pratade om olika anknytningsmönster bland annat.
Mm.
Och jag tyckte att den var väl okej så. Det var så här, inte lite nytt, inte allt nytt så. Men jag tyckte ibland att det var kanske lite svårt att ta till mig. Jag förstod inte riktigt. Mm. Och så igår, så nu när jag går den här bråkhusen, då pratade vi om anknytningsmönster bland annat. Och det var, nej men alltså det var bara spot on.
Mm.
Alltså det de beskrev var liksom hur jag beter mig och hur Erik beter sig.
Mm.
Och jag bara sa, men herregud, jaha. Det är därför det blir som det blir. Alltså det var så skönt på något sätt att bara få förstå det ur anknytningsmönster. Och jag kunde se också hur vi hanterade det innan Isolde dog. Mm. Och då funkade det jättebra. För då var jag ett annat anknytningsmönster än vad jag är nu.
Ja,
men efter Isoldes död, då hoppade jag in i anknytningsmönstret som mer är baserat till hur mina föräldrar kanske har betett sig.
Mm.
Och hans anknytningsmönster har då blivit starkare egentligen. Och där liksom går vi inte ihop. Vi förstår inte varandra.
Ni är på olika kanaler.
Vi är på olika kanaler, ja. Och det var, nej men alltså, det var så häftigt. Och nej men jag bara känner att jag lägger bara pusselbit för pusselbit. Och jag känner att jag bara blir starkare och starkare. Och bara får mer och mer verktyg att hantera livet.
Ja, just det. För det var det jag tänkte, hur hjälper det? Alltså, du får kunskap, du blir medveten.
Nej, men jag förstår mig själv.
Ja, just det.
Alltså, när jag hamnar i situationer, nu vet jag ju varför reagerar eller agerar jag som jag gör.
Mm.
Och nu när jag vet det, då kan jag ju stoppa det, eller vad man ska säga. Att nu känner jag igen att jag gör ju det här, och det är ju för att jag har det här anknytningsmönstret, eller för att jag hanterar den här situationen, si och så. Ja, men då kan jag stoppa här nu, pausa lite, ta några andetag och liksom bara så här, det här är liksom destruktivt, gör inte så, det kommer inte bli det du vill. Och det var så tydligt, för jag har då det som heter för en otrygg ambivalent anknytning.
Mm.
Och i en sådan, det enda man vill ha, det är närhet, djupa samtal, omhändertagande och så, det är väldigt korta drag nu. Och det enda jag visar är typ att jag är en igelkott. Alltså jag går ifrån samtal, jag vänder ryggen till, jag har taggarna utåt. Och jag visar ingenting på att jag vill ha närhet.
Nej.
Det är så konstigt. Medan i mitt huvud så är det fullt normalt att jag väljer att göra så, att jag fattar inte varför Erik inte fattar att han ska ge mig en kram nu.
Nej, precis. Men du uttrycker inte det.
Nej, precis.
Nej.
Jag tror att jag gör det.
Och det, men det brukar jag ju också prata om, att det för mig handlar det, livet handlar om det väldigt mycket. Att träna på att ta ansvar för våra känslor och våra behov. Men också att träna på att uttrycka dem till en annan människa. Och till sig själv framförallt, och ta ansvar för dem. Det är väldigt mycket det.
Nej men det är så spännande det här tycker jag.
För det kan jag ju känna, tar jag inte ansvar för mina behov som jag har som människa. De varierar ju naturligtvis över tid eller sådär. Men tar jag inte ansvar för dem, då blir jag ju lätt taggig, om vi ska prata igelkott.
Mm.
Eller hur? Då blir jag ju lätt det. Och då brukar jag liksom bara tänka i mitt huvud så här, att jag kör handbromsen och så bara bromsa lite. Och så tänka, okej, vad är det du inte tar hand om nu, Maria? Och jag vet, nästan alltid vet jag precis vad det är för någonting som jag inte tar hand om. Väldigt ofta är det behovet av ensamhet som jag
just
har.
Det.
Som jag kanske inte har möjlighet att ta hand om, för livet går och jag menar, vet, familj och alltihopa. Mm. Sådär. Så väldigt ofta är det det. Och då behöver jag göra det.
Ja, ja men det är spännande. Jag får uppdatera mer när jag landar i fler insikter. Men, Vi pratade lite om innan vi började podda idag vad vi skulle prata om.
Mm.
Och då pratade vi lite om att vi är lite sugna på att ta upp det där fantastiska
ämnet. Förlåtelse.
Ja, förlåtelse.
Ja, det är ju en stor del av sorgbearbetningen tycker jag.
Ja.
Mm, även om den kommer ju ganska långt in i, eller i slutet kan man ju säga, så är det ju då vi berör den i sorgbearbetningen. Men att för mig har det också blivit en sån stor del. Alltså just det här att förlåtelse inte handlar om det där så som jag tänker att vi är vana vid att använda förlåtelse. Ja, men förlåt då. Och så ska någon annan någonstans godkänna min förlåtelse och så ska man kunna gå vidare på det. Utan det handlar inte om det. Utan det handlar om att förlåta för min egen skull.
Mm.
För att jag ska kunna gå vidare och bli fri. Utan att leva ett liv i hat eller ilska eller bitterhet eller så.
Kan du uppleva, när du träffar nya klienter och du ska berätta om vad sorgbearbetning är och hur det fungerar och man kommer till delen om, man nämner ju det kanske bara kort att det är liksom förlåtelser eller ursäkter och liksom sätta ord på den känslomässiga läkningen och sådär. Har du någon känsla eller erfarenhet av att människor då kan backa lite och säga nej men då är det här nog inte något för mig. Det här är oförlåtligt. Ja, alltså att det blir lite det att de kan, ryggar tillbaka så.
Jo, men det kan man ju få höra ibland. Men oftast upplever jag att det blir oftast ganska tyst.
Mm.
Och jag tror att jag också gör det lite. Jag lägger fram prestationen av just den här delen. Som att den också har betytt mycket för mig. Och jag brukar också berätta hur jag uppfattade det. När jag fick till mig det här första gången. Och hur det blev i rummet. Där när jag gick min utbildning. För det blev lite så här. Nu är det här för någonting och det är ju, jag vill inte, alltså det blev ju lite så. Så det blir oftast ganska tyst, sådär. Utifrån storheten i detta, eller hur?
Ja, alltså jag tycker ofta att man får välja verkligen hur man väljer att presentera det.
Ja.
Men också att, just som du säger, att när man delar sin egen resa i vad förlåt har betytt för en själv.
Mm.
Att det är det som gör att de kanske vågar ändå, att de blir nyfikna på att ändå göra det.
Ja, och att man också, eller jag tänker också att även om någon uttrycker det så här, jag vill inte göra det, nej, men det förstår jag, kan jag säga. Jag förstår att du inte vill det,
nej.
Men du kan välja att göra det så får du se vad som händer. Mm. För det är ju det, just som man är så tydlig med, att man väljer en handling och att känslan kommer efter, eller hur?
Mm.
För det är klart att om jag bearbetar relationen till någon till exempel som har våldtagit mig, det är klart att jag instinktivt väljer att säga nej, jag vill inte förlåta.
Nej.
Eller hur?
Mm.
Eller om jag har blivit mobbad i skolan under många, många år, så är det klart att instinktivt så blir det så, jag vill inte förlåta. Eller hur? Men grejen är ju att den personen eller de personerna som har utsatt mig för mobbning till exempel, de lider ju inte av det här, troligtvis.
Nej.
Eller hur? Utan de går vidare i sitt liv, utan den som lider är ju, det är ju du.
Mm.
Eller hur? Som väljer
att
inte förlåta.
Jag satt faktiskt i samtal i början av min resa med sorgbearbetningen med en person som hade blivit mobbad under många år i skolan.
Mm.
Och det var liksom den värsta sortens mobbing kan man säga. De klädde av henne naken och hon fick gå igenom hela skolan och alla skrattade. Alltså det var väldigt mycket förnedring så liksom. Och det var ju många år sedan det här. Alltså när jag pratade med den här personen så var ju hon vuxen, hade flyttat ifrån stan och liksom så. Men det hade ju blivit så att personen hade börjat skära sig i handlederna och klarade inte av att vara där det var mycket folk omkring personen och hade svårt att få gå till jobbet och röra sig utanför sitt hem i princip.
Mm.
Och när vi pratade om det så sa den personen då att nej men jag kommer aldrig förlåta dem för det här.
Nej.
Och då blev det ju naturligt att vi började prata lite om förlåtelse. Då frågade jag att okej, men när var det senast du hade en kontakt med någon av dem?
Mm.
Att det slutade när vi slutade skolan. Okej, men, och så räknade vi hur många år det var. Och sen så frågade jag okej, men om du skulle gå utanför ditt hem nu, skulle du möta någon av dem? Bara, nej, men jag bor inte kvar på samma plats. Så nej, okej, så det skulle du inte göra heller. Bara, nej. Jag bara, men hur kommer det sig att du tillåter att de fortsätter mobba dig då?
Mm.
Och den personen bara, men det gör de ju inte.
Nej.
Jo, för du väljer ju att inte förlåta dem. Och du kan inte gå till ditt jobb eller vara bland massa folk. De mobbar ju dig fortfarande än idag fast du inte träffar dem eller har någon kontakt med dem.
Nej, precis.
Och då började ju den personen fundera lite och bara, gud, den hade aldrig tänkt på det sättet.
Nej, och det är ju det där att inte vänta tills några andra eller någon annan ger mig upprättelse.
Nej.
För den kanske aldrig kommer.
Nej.
Och det är ju det här med acceptansen också, eller hur?
Ja.
Mm.
Ja, men att ta lite kommandot över det hela, ja. Alltså bestämma.
Jag gjorde en liten övning med en klient bara för någon vecka sedan.
Yeah.
Utifrån en, som jag hittade i en bok. Jag tror vi har lagt ut den här boken någon gång innan. Förlåt att bli fri, men vi kan lägga ut en bild på den igen. Men den här personen bearbetar relationen med sin pappa.
Mm.
Och det fanns mycket saker där. Och då gjorde vi en så här, alltså man kunde lista fördelar med att behålla agget och gå och grubbla på det som har hänt.
Mm, ja.
Och då fick hon skriva det här och då var det som, pappa ska förstå att jag inte har glömt och att jag inte har förlåtit.
Mm.
Och jag är med på alerten om pappa skulle försöka sig på något liknande igen. Och då kan jag förhindra det.
Mm.
Och jag vill visa pappa att han är dålig och en dag ska jag ge igen.
Yeah.
Det var liksom det. Mm. Och sen så fick hon skriva fördelar med att förlåta.
Mm.
Och då fördelarna med att förlåta är ju att jag mår bättre. Jag kan känna mer glädje. Jag får en bättre relation med pappa. Och även med min familj. Jag får frid. Jag får lugn. Jag blir fri. Jag får tillbaka min kraft. Och jag tar makten i mitt eget liv. Och det är ganska stor skillnad.
Ja, verkligen.
Och nackdelen med att behålla agget och gå och grubbla på det som har hänt. Det är ju att då känner jag mig svag. Det tar massa energi. Det tar min glädje. Det gör ont. Och jag faktiskt lider.
Mm.
Men nackdelar med att förlåta, de är inte så svåra.
Nej.
Nackdelarna är ju att det kan vara svårt, eller hur?
Mm.
Och då brukar jag ju ibland säga att det som är svårt kanske bara är ovant, eller hur? Det är jobbigt, för det är känslomässigt jobbigt.
Mm.
Och pappa kanske tror att jag är svag då, om jag förlåter. Och andra kan tro att jag är svag, och jag vet inte om jag klarar av det.
Nej.
Eller hur? Den övningen är också ganska bra, för det blir så tydligt där, tycker jag.
Verkligen.
Att vad vi har att vinna på att förlåta.
Mm.
Men sen tänker jag, för mig är det också att det är en träning.
Verkligen.
Eller hur? Att numera har jag mycket lättare att hitta de tankarna i mitt huvud än de här bitterhet och så. För det är klart att de kommer ju naturligtvis också. Det är ju inte så. Men det är en träning också, tänker jag.
Mm. Jag tänker att det är okej att ha de där tankarna, men att man inte agerar efter det.
Ja, sen. Men precis.
Jag tänkte att jag var duktig på att förlåta och så innan sorgbearbetningen kom in i mitt liv. Men det har jag ju insett att det var nog lite så som du har beskrivit ibland. Mm. Att man säger att man har gått vidare eller man har förlåtit. Men egentligen har man inte det. Det ligger där och liksom pockar på en.
Ja,
så.
Men precis. Och det här också att allting kan vi inte reda ut.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Och går det inte att reda ut, då är det ju inte heller. Då känner jag ju ingenting på att känna det här hatet och, liksom, och vad det nu är för någonting jag känner. För jag tänker så här. Menar, vad är det? Jag läser ett citat i slutordet på den här boken. Att man måste släppa allt som har att göra med vrede, hat och agg, skuld och skam och självnedvärdering för att nå någon djupare nivå av välbefinnande.
Mm.
Och vad mer vill vi egentligen?
Nej.
Eller hur? Det är väl det vi vill.
Mm. Det är så roligt att jag sitter här och bara, ja, nej, man ska inte reda ut. Och jag är liksom drottningen i utredning.
Ja. Jag tror att vi ägnar lite för mycket tid åt det där att reda ut. Vi kan inte reda ut allting. Ibland så får det vara liksom.
Mm. Jag har riktigt svårt med att inte få liksom prata igenom. Alltså reda ut för mig är inte att vi måste vara överens.
Mm.
Reda ut för mig är att den personen ska förstå hur det är för mig.
Ja, och där har jag ju också landat väldigt mycket i att jag tror inte att alla kan förstå.
Nej, precis.
Utan det är också acceptans på det liksom. Ja. Det vet jag hemma, jag och min man har haft sådana. Nu har vi inte haft det på väldigt många år, men vi hade det tidigare.
Mm.
Jag kan inte förstå, jag förstår inte dig, jag förstår inte dig, kunde jag föra. Och till slut bara så här, men jag tror inte du kommer göra det.
Nej.
Och det kanske är helt orimligt att du ska gå omkring och ha förväntan att du ska förstå allting som händer med mig, utan det kanske räcker med att du bara accepterar och respekterar framförallt att det är så här jag är.
Ja.
Och tvärtom naturligtvis att jag också, för jag, allt går inte att förstå.
Usch, vet du vad som hände i mig nu?
Nej.
Att jag fick ett litet hugg i hjärtat när du sa att man bara kanske ska acceptera att det är så här jag tänker eller det är så här jag är. Jag har jättesvårt för det.
Mm.
Just när det gäller mina egna relationer.
Mm.
För jag vill inte. Jag vill inte.
Nej.
Det är sånt motstånd alltså.
Mm.
Mm. Ja.
Men att det blir väldigt lätt att vi istället brottas istället för dansar.
Mm,
när vi jobbar så mycket med att försöka förstå och liksom reda ut och sådär. För jag tänker att det går inte alltid.
Nej. Och jag vill bara leva i en värld där alla är snälla och man bara samtalar och förstår varandra.
Oh, det skulle ju vara jättemysigt liksom. Men nej, men jag tänker det finns ett fåtal människor i ens liv eller i mitt liv som där jag har den typen av, alltså det finns ju, men inte alla.
Nej.
Eller hur?
Mm. Det har jag med. Jag har en av mina absolut närmsta vänner. Alltså jag har ju berättat så mycket om sorgbearbetningen och berättat hur jag vill bli bemött och hur jag tänker och liksom så. Och den personen har bara bemött mig på det sättet.
Ja.
Alltså jag har aldrig känt mig så tillfreds i en relation, tror jag.
Nej. Fint.
Ja, det är, nej, men det är helt underbart.
Ja.
Men hon har också påpekat just att jag efter Isoldes död och jag lärde mig mycket liksom, bemötande i att bli bekräftad och sådana saker. Och att jag sa så här vill jag att det ska vara. Att om det inte blir så i en situation där jag kanske bär på sorg eller känner mig stressad eller det är någonting som gör att jag hamnar lite ur balans.
Mm.
Att blir det då inte så, då blir det liksom lite problem för mig.
Mm.
Utan då måste det bara vara så. Så då blir jag väldigt så här inrutad i att det är så det ska vara. Ja. Det har jag lärt mig. Så det kan inte vara på något annat sätt då.
Nej.
Och det är så här, ja men det är spännande. Alltså just när man pratar sorgbearbetning så gör man det under 8 veckors tid. Men man är aldrig fullärd.
Nej.
Alltså jag sitter här 3 år senare och lär mig fortfarande om att förlåta.
Mm.
Fastän att jag tänker att jag vet vad det innebär och hur jag ska göra det. Och jag lär mig fortfarande om mig själv utifrån sorgen. Hur jag hanterar saker och ting. Och det är väl så att det är, man går igenom olika steg, olika lager i allting. Och man kan ta in olika saker för varje steg och lager man tar sig igenom.
Ja, absolut.
Så det känns så häftigt. Tänk vad jag är om 3 år. Mm. Vilken människa jag kommer vara. Va?
Mm. Ja.
Mm.
Nej, men det här med förlåtelse är väldigt vackert.
Ja, det är det.
Men jag tänker vi kan lägga ut bild på boken. Men också Desmond Tutus förlåtelsebok som jag inte har med mig idag. Tror jag. Den är också väldigt fin.
Mm.
Men det är också otroligt häftigt att få vara med klienter. Ja. I sorgbearbetning och just när de väljer att faktiskt göra det här och förlåta och se vad som händer efteråt. Det är fint.
Ja, verkligen. Mm. Jag hade en klient som har en liknande situation som mig där man har förlorat ett barn och det är någon annan som har orsakat det. Och det är också inom familj. Och det var jättefint att få vara en del av det och se just den delen med förlåtelsedelen. Det var helt otroligt att få vara med om det.
Mm.
Just när man själv har gått igenom. Alltså jag kan sätta mig in i liksom hur det är.
Mm. Och just det där att du kan inte känna förlåtelse förrän du har förlåtit.
Nej.
Det kan vi inte säga nog många gånger. Just det att det här är faktiskt någonting jag väljer att göra.
Mm.
Och att känslan kommer efter det.
Ja.
Jag kan inte känna det om jag inte gör det.
Nej.
Jag kan inte tänka mig till det. Eller hur?
Mm.
Utan jag behöver göra det på riktigt.
Mm. Och det är jag verkligen ett levande bevis på. För jag känner ingenting sånt gentemot liksom min familj eller någonting. Alltså jag har verkligen förlåtit.
Mm.
Och det är så skönt.
Mm.
Jag känner mig verkligen fri.
Mm. Det är skönt.
Ja, det är det.
Mm.
Får jag dela något annat?
Absolut.
Igår så fick jag länken till att få se mitt avsnitt i SVTs dokumentärserie Story.
Mm.
Och det var, nej men det var så häftigt, Maria.
Ja.
Jag har ju pratat om Isoldes historia och så.
Mm.
Så mycket pratat.
Mm.
Men här fick man se.
Ja, det måste ha varit jättemäktigt på något vis.
Ja. Ja. En sak som jag var väldigt liksom nervös över, eller spänd över, är just att vi kommer i dokumentären väldigt kort visa hur Isolde ser ut när hon ligger i sin kista.
Okej. Okay. Ja.
Och det är någonting jag aldrig har visat.
Nej, nej, jag har aldrig sett det.
Nej.
Nej.
Så det kommer vi visa.
Mm.
Och nej, men det var lite speciellt faktiskt att se det.
Ja.
Men det känns också väldigt fint och viktigt att inte hålla borta sådana saker. För det är ändå så det är.
Ja, på något precis. Sätt.
Ja.
Eller hur? Och det pratar ju vi mycket om också.
Precis.
Det här att prata mer om sorg, om döden, att våga visa och våga se, och, eller hur?
Ja.
Att det inte ska vara något som vi gömmer bort.
Nej.
Så det var väl fint.
Mm.
Jag träffade ju dem ju bara lite snabbt, de som gjorde det här. De verkade ju så jättesupertrevliga och genuint. Ja, men,
alltså de har skildrat det här så otroligt vackert. Alltså.
Ja,
det är verkligen en fin historia.
Mm.
Jag känner hoppfullhet när jag tittar på det. Det känns jättefint.
Ja, ja.
Så jag hoppas så innerligt att mina föräldrar tittar på den. Jag hoppas det.
Ja.
Av hela mitt hjärta hoppas jag det.
Mm. Jag känner ju inte dina föräldrar så jag vet ju inte. Men man tänker ju lite så här. Om de kan hålla sig undan liksom.
Ja. Ja. Nej, jag hoppas att de kollar.
Mm.
Det gör jag.
Mm. Fick lite glada tillrop fick jag.
Mm-hmm.
Efter vi släppte förra, eller första avsnittet efter våra långa paus.
Ah, vad kul.
Så det var roligt, eller hur? Så här, skönt att ni är tillbaka och var roligt. Och,
ja,
var så det är vi glada för.
Ah.
Och är det någon som, tänker jag, som vill att vi ska liksom fokusera på något speciellt innehållsmässigt någon gång så får ni gärna skicka meddelande till oss. För det gör vi ju gärna, naturligtvis. Mm. Men det är bara hojta till om ni önskar något speciellt.
Och vet du, förra veckan, då ringde jag massa samtal gällande våran podd.
Ja, just det.
Som jag inte har berättat för dig än.
Nej,
jag kom på det exakt nu.
Ja.
Men det ska jag briefa med dig om efteråt.
Ja, precis.
Men, det finns lite kul saker kanske.
Ja.
Vi får se
om
andra nappar.
Ja, precis.
På samarbeten och lite roliga inslag och sådär. Nej, men det känns jättekul att vara tillbaka faktiskt.
Ja, det är det verkligen.
Och det märks också på lyssnarskaran, för jäklar vad folk har lyssnat. Jag blev nästan lite förvånad. Jag trodde inte att det var så många.
Ja.
Men det...
Jag har ju inte tillgång till det som du har.
Men, men det var jättekul faktiskt. Ja. Jag blev så här bara, yes, vi har inte mist våra lyssnare.
Nej, vad roligt.
Ja.
Nej, men jag tror till och med vi har fått några extra.
Ja.
Och jag nämner ju också podden alltid när jag är ute och föreläser och när jag jobbar och sådär. Så att jag tror vi har fått några extra också.
Ja. Jättekul.
Ja, det är kul och fint. Och som sagt, nu fokuserar vi lite mer på förlåtelse idag. Vi kommer göra det fler gånger, jag är helt övertygad om det. Men det är ett ämne som vi tycker är värt att lyfta fler gånger.
Ja, ska vi säga så för idag?
Vi gör det, vi säger så för idag.
Tack så mycket.
Tack, hejdå.